En del av oss som sitter här har fått gått igenom en del tuffa saker. Och det drabbar ju även troende, som ni kanske har märkt. Det är ju inte så att för att man blir en troende så blir man kvitt alla problem. Men det är i alla fall en oerhörd skillnad att ha Jesus med sig rakt igenom prövningarna. För då håller det. Bibeln talar om att vi får gå igenom prövningar av olika slag. Men också att allt lidande faktiskt inte är meningslöst i Herren. Till och med kan Herren använda synd till sin fördel när det hela är över. Att man får en sån avsmak för det man har gjort och gått igenom, så att man liksom vänder sig med hela sitt hjärta till Herren. Harry Potter, en gammal bibellärare från USA, när han var ung i Herren så hade han misslyckats i sitt kristna liv. Det började bra, men så föll han i allt mer saker. Och sen till slut så hade han misslyckats så mycket så det kom en dag när han bara la sig ner på golvet och grät. Han ropade till Gud. Och han sa, nu har jag misslyckats i allt. Jag kan inte längre, jag tänkte på den förlorade sonen. Jag kan inte längre vara din son. För det sa ju den förlorade sonen också. Och då hör han en röst plötsligt som talar till honom och säger så här: Jerry, välkommen in i mitt rike. Det var inte vad han hade väntat. Så han hade väl tänkt att han skulle få en riktig utskällning. Men tänk att det står att det är Guds godhet som för oss till omvändelse. Guds godhet. Att Gud är så god. Och det fick honom att resa sig upp från golvet och vända sig till Herren av hela sitt hjärta. När han upplevde, tänk att Gud är faktiskt så god. Och det är därför det står då i Bergspredikan: saliga de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som har misslyckats andligt och förstått att vi inte klarar det här själva, dem tillhör himmelriket. Jag tror vi känner igen oss lite till mans eller till kvinns i den frågan, eller hur? Det är när vi försöker att vara duktiga som vi oftast misslyckas med allting. Och så kommer vi in i ett hörn. Och då har vi ett val. Antingen fortsätter vi eller också: Gud, jag kan väl åtminstone få komma till dig som din daglönare, sa den förlorade sonen. Han visste att Gud är så god. Sen när han kom hem till pappan så var det full upprättelse med ring och nya skor och alltihop. Men den förlorade, eller ska vi kalla den här hemmavarande sonen där, han var ju inte så glad när den andra sonen kom hem. För han hade ju inte fattat hur god Gud verkligen är. Vi ska gå till Romarbrevet 8 och läsa följande. Det blir lite mycket text här. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt, dem har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så allting som drabbar oss, både ont, surt och sött, är till för en enda sak: att forma oss till hans sons bild. Och det kan vi inte be bort eller något annat, utan det är det vad Gud har bestämt. Det kan vi inte göra om inte, hur gärna vi än skulle vilja det, utan vill vi följa Jesus finns det bara en väg. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många syskon. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem han har kallat har han också förklarat rättfärdig, frikänd. Och dem han har förklarat frikända har han också förhärligat. Vad betyder nu förhärliga? Jo, det betyder samma sak som att formas till hans sons bild. För i Korinthierbrevet det andra, så pratar ju där Paulus om att man kan ha ett täckelse och då händer det inte så mycket. Men sen kan man se ljuset som strålar ifrån Kristi ansikte. Då står det så här: då går man från härlighet till härlighet. Ja, precis det va. Man får uppleva Jesus i sitt inre då. Alltså, det som står skrivet i Bibeln blir plötsligt en verklighet i ditt liv. Det står till exempel då: den som tror på mig, ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten. Har ni upplevt det? Ja. Härligt va? Ibland när man vaknar om natten och ligger och tänker, så känner man ju det där innerst inne. Det kommer strömmar. Det där vet man, det där är ju inte jag. Det kommer inte från mig. Nej, det kommer från Jesus. Strömmar av levande vatten. Vad ska vi nu säga om det här? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Ja, ingen va? Han som inte har skonat sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annars kunna göra än att skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Ja, han rättfärdiggör va? Vem är det som fördömer? Kristus är ju den som har dött. Han har dött för oss. Och nu sitter han som människosonen. När jag undervisade här för ett par gånger sedan så sa jag att människosonen i Bibeln då, det betyder att Gud är den som genom Jesus då träder in för vår skull. Det är människosonen. Han representerar dig och mig och nu sitter han i himlen. Ja, ganska bra va? Vem skulle då kunna anklaga oss? Han har blivit uppväckt och sitter nu på Guds högra sida och han ber för oss. Han ber ständigt för dig och mig. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Ja, han bor ju i dig också. Va? Han sitter ju inte bara i himlen på en tron. Han bor ju i dig. Va? Vi är ju i Kristus och han är i dig. Han verkar i dig. Han manifesterar sitt liv i dig. Nöd eller ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom i oss. Han som har älskat oss. Så jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller furstar, vare sig något som nu är eller något som ska komma, vare sig makter i höjden, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Här står det alltså uppräknat en massa saker som den troende kan få gå igenom. Fördömelse, förföljelse, nöd, ångest, fattigdom, svält, faror och till och med krig. Sen räknar han upp något annat intressant. Inte heller döden eller änglar eller furstar. Han talar alltså om ondskans andemakter. Ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus. Vad är det då egentligen för seger han pratar om här i vers 37? Jo, det är en seger som består i att han alltid förblir i dig. Om du förblir i honom. Och om det här sker så säger Johannes 15 att vi bär mycket frukt. Om han får förbli i dig och du i honom så bär vi mycket frukt. Ty mig förutan kan ni ingenting göra, säger Jesus. Ja, vi kan göra mycket på ytan men inte andligt. Och när vi bär frukt så är det ju egentligen Jesus seger på Golgata som börjar manifestera sig genom våra liv. Det är ju det som händer när vi bär frukt. Det är ju egentligen det som är andens frukt. Det är ju vad Jesus en gång har gjort för oss som börjar blomma upp i vårt inre. Tack vare Golgata kors och allt det här så börjar anden ta vad Kristi har gjort, Kristus har gjort, och så börjar han att manifestera det in i våran liv. Och vet vad som händer då? Då blir det alltid uppbyggelse. Kärlek är alltid uppbyggelse. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av eller inspirerad av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött eller inspirerat oss, han älskar också den som är född av honom, inspirerad av honom. Ibland kan det vara så här att man bara träffar någon och så räcker det med att man utbyter några samtal, så träffar andarna varann, för att uttrycka det så. Hans ande som är full av den heliga ande träffar min ande som också har Guds ande. Och man känner en gemenskap som man känner, vad är det här? Ja, det är äkta gemenskap. Den kommer inifrån. Det är inget man manipulerar fram, utan man känner det direkt. Man känner ett djup. Det står på ett annat ställe att djup ropar till djup. Där har du det där igen. Man känner det. Man behöver ingen organiserad ekumenik, utan det är ganska bra med en andlig sån. Man känner hur hjärtan dras till varandra. När vi älskar Gud och håller hans bud. Där kommer ett intressant ord för bud där. Vi tänker på de 10 Guds bud, men det står en tolo, eller ungefär så på grekiska, ett ganska svårt ord. Men det betyder alltså läran. Läran. När vi älskar Gud och vaktar på läran, då vet vi att vi också älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi vaktar på läran. Och hans bud är inte tunga. Nej, han lägger ju ner sin lära i våra hjärtan. Det nya förbundet är ju lite annorlunda. I gamla förbundet skulle vi ju läsa och göra. Det blir ganska tungt. Men i nya förbundet så inspireras vi på insidan till att göra saker på utsidan. Därför är hans lära inte tung. Den är härlig. Ty allt som är fött av eller inspirerat av Gud besegrar världen. Och världen, då har du ju allt det här vi läste upp förut, va? Fördömelse, förföljelse, nöd, ångest, fattigdom, svält, fara, krig, döden, hans änglar, änglar, furstar och så vidare. Det är ju det som hör till den här världen. Men allt som är fött av Gud, alltså när den heliga ande får inspirera dig och mig på insidan, då besegrar vi världen. Det är inte vi som gör det, utan det är ju han genom oss. Det är ju han som gör det. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Jag tänker på det Elvor sa förut om Mellanöstern. Det skulle ju vara omöjligt att göra det i egen kraft, va? Men när den heliga ande kommer över, då ska du få sån kraft som du behöver. Det är ju inte så att vi går omkring varje dag och manifesterar andens kraft här i vilt så det står gnister om det. Det vet jag nog själv. Det kan vara tider när Gud plockar ner en så att man knappt orkar resa sig en gång. Svaghetens tider, men de ingår också. Men när du behöver kraft, när de kristna i Rom, när man slog dem och gjorde allt möjligt otäckt, så var de så förvånade att man kunde stå och sjunga lovsånger. In i döden. Och de som såg på när det här hände, de kunde inte begripa. Det här övergår en människas förstånd. Och det gjorde det troligen också när man stenade Stefanus. Det var något som aldrig lämnade Paulus, eller Saulus som han hette då. Hans ansikte var som en ängels, stod det. Och sen ropar han ju samma ord som ungefär som Jesus gör på korset. Fader, förlåt dem. Förlåt dem detta, för de vet inte vad de gör. Ungefär detsamma säger ju Stefanus också. Och det här, det blev för mycket för Saulus. Han gick nog och tänkte på det här. Fast det manifesteras ju i yttre våld ännu mer då. Här ser vi att det här, var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Här ser du att tron, den sanna tron, kommer ifrån Gud själv. Som ger dig tron. Tron är inget som vi liksom pumpar upp på något vis. Utan tron får du av Gud. Så den äkta tron är inspirerad av Gud in i ditt och mitt liv. Och jag är så tacksam för det. Det är ju den här tron. Det är ju så värdefullt. För den När det är den äkta tron och den prövas, det gör ju det att fast du är totalt utslagen så att säga och det kan hända så mycket saker, så finns det ju bara det här kvar. Jag kan ju inte lämna dig Gud, för vad jag annars? Det finns ju bara Gud. Så till slut så reser man sig ju ändå och ropar mot Gud. Eller hur tufft den är, hur jobbigt den är, så lämnar man ju inte Gud. Och det är det som är egentligen här tro. Tron som prövas och så vidare. Det ska ju leda till en sak. Ja, det leder ju till att man vänder sig mot honom igen och igen och igen. Och tron gör ju att vi älskar Gud. Och tron gör ju att vi älskar vår nästa. Man skulle kunna säga så här, tron gör ju att vi bygger upp vår nästa. Att vi, när vi upplever det här som Gud gör i våra liv, vill vi ju att vår nästa också ska uppleva. Det är egentligen det som är kärlek. Kärlek är ju ingen flummig känsla som vi går omkring och liksom och älskar den och älskar den och älskar den. Nej, tron, kärleken och sanningen, de är bröder eller syskon, ska vi kunna säga. Det hör ihop allt det där. Tron, kärleken och sanningen, det såg vi här. För vaktar du inte på läran, då ska du börja kolla vad är det för kärlek jag har då. Ja, då är det mänsklig kärlek, va? För läran och den här kärleken som kallas för agape, de går hand i hand. Man kan inte liksom ha den kärleken och samtidigt strunta i vad Guds ord fullständigt säger. Då är det inte sann kärlek. Och det är därför han skriver där, detta skriver jag och så vidare, för att ni ska kolla hur läget är i era liv, va? Ja, och så har du ju hemligheten här. Hur förblir du i honom? Jo, jag vaktar på hans lära. Sorry. Jag vaktar på hans lära. I ändens tid, står det, så kommer läran att förvridas. Alltså att innebörden i det Gud genom Jesus undervisar om till apostlarna kommer att förvridas så att det innebär något annat. Det är det som är. Det är fortfarande man kommer i Jesu namn, fast innebörden i evangeliet har fått en annan mening. Förstår ni? Och det är alltså på grekiska och hebreiska då laglöshet. Särskilt på hebreiska aven, som betyder att förvrida något. Guldkalven göt man ju så att den vill vi följa. Det är klart, det är ju världens gud. Guldkalven är ju alltså en bild som Elvor också tog upp. Det är ju en bild på världens gud. Alltså, ni har väl sett vad som händer i kristenheten. Jag kan ju räkna upp hur mycket som helst, så sätter man bara kristet före. Kristen yoga. Det går ju liksom inte ihop, men så dumt kan det bli liksom. Ja. Så står ju en varning då i Judasbrevet. Mina älskade, fast jag är så ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Och på våran hemsida så står det om den här Parousia Mission som vi samlas i idag. Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus för att spridas, bevaras och försvaras. Och sannoliken att man får försvara det idag. Kommer krafter från alla håll. Ja, härav kan vi ju förstå vad Gud är ute efter. Jo, att ge oss en äkta tro. För äkta tro ger äkta kärlek, va? Äkta tro ger äkta kärlek. Men så förstår vi också vad Satan är ute efter. Han vill ju gärna kopiera, va? Han är ju som en superkopieringsmaskin som kopierar allting. Kan man ju säga. Han gör alltid en kopia. Så kunskapens träd var ju liksom en kopia av det äkta. Och då står det så här då. Ja, och när han har kopierat så blir det ju inget inre verk. Utan det blir ett yttre verk och sen blir det en falsk kärlek. Paulus hade en äkta tro och en äkta kärlek. Så därför kunde han genom sin undervisning också i sann kärlek styrka andra och bygga upp den på klippan. Läs om Paulus liv ska du få se. Hur han prövades för att hålla sig ödmjuk så att kärleken kunde strömma genom honom och kunna bygga upp andra. Även Petrus skulle testas för att hans tro skulle växa upp så att han skulle kunna bygga upp andra. Lukas 22:31. Simon, Simon, se Satan har begärt att få sålla er. Det där er där, det betyder alla kristna eller alla lärjungar här. Sålla er som vete. Då förstår vi att vete i Bibeln är en bild på den sanna tron, va? Ja. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Men när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder eller syskon. Äkta vete är alltså äkta tro och äkta kärlek. Oäkta vete är alltså Satans kopia. Och det finner vi ju här, va? Matteus 13:37. Han svarade, den som sår den goda säden är människosonen. Åker när världen, den goda säden är rikets barn. Vad var barn? Jo, det var någon som var inspirerad till av fadern för sina gärningar. Ogräset är den ondes barn. Inspirerad av sin far. Gärningar. Men de ser ju likadana ut. Petrus sa ju att han skulle gå i döden för Jesus. Och han svek ju honom fullständigt. Men vad händer? Han kommer tillbaka till Jesus på stranden, va? Efter Jesu uppståndelse. När han kommer till Jesus igen. Först då börjar Jesus tala om det här andra som hade med styrka andra att göra. Märker ni det? Då säger han tre saker till Petrus. Nu kommer det efter omvändelsen då. För han vänder ju tillbaka igen till Jesus. För lägg märke till att det står mina lam på bete. Var en herde för mina får. Inte ogräsets grejer här. Utan för mina får på bete. Var alltså en ledare för vetet. Var alltså en ledare för vetet. Och då förstår vi att sant ledarskap måste ju innebära att Gud prövar vår kraft. Ser ni det? Det är samma mönster på både Paulus och på Petrus. Vi måste misslyckas först. Kanske därför Paulus skriver att vi måste bli dårar för att bli visa. Det är alltså ingen, jag menar, det är ju ingen fara då. Om man kommer från alla möjliga sammanhang. Men man når den punkt när man omvänder sig. Och faktum är att jag hade en dröm om att jag tror att mycket sånt kommer att ske snart. När det kommer att bli tufft. Jag såg människor komma från alla möjliga sammanhang. Och sen drar man upp på ett vitt berg. Som jag tror en bild i Bibeln för Sions berg. Församlingen i Hebreerbrevet 12. Där har du hjärtats ekumenik. Den sanna ekumeniken, kvarlevan, bruden som kommer att dras ihop genom vad man tror på. Och det här är ju en väg att prata med er om. Och det finns ingen annan väg, för Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom honom. I oss. Eller hur? Mose, han gjorde ju samma sak. Det är ju tydligen bilden på sanna ledare där. Han körde sitt eget race och så struntade han i allt. Man tror ju och tycker att man, när man har misslyckats här kapitalt, att det kört. Men det var det ju inte. För han fick ju helt plötsligt möta en eld i öknen där jag är, talade med honom. Och då fick han sin kallelse tillbaka. Petrus kom på samma sätt till en eld på stranden där jag är, talade med honom. Ser ni? Samma sak, va? En eld var upptädd. Har ni något att äta? Har ni något att inspireras av? Nej. Som börjar ju Jesus prata de här orden. Han fick alltså kallelsen där när han hade vänt om. När han hade insett sin egen svaghet. Då kom jag är. För det är ju Jesus, va? Jag är. Och så gav han Petrus igen sin kallelse. När han hade insett hur svaga vi egentligen är. När jag förberedde den här predikan så upplevde jag så starkt att jag skulle säga så här. Du sitter här på samma sätt idag, men nu är det dags, säger Herren. Jag har en uppgift för dig. Så jag gör idag allting nytt i ditt liv genom min heliga ande. Den inspiration och den dragning som du har känt till mig den senaste tiden, det har du inte hittat på själv, utan det kommer från mig och min ande, säger Herren. Följ mig, förtrösta på mig, och jag kommer att ta hand om alla de omständigheter som du nu oroar dig för. Frukta inte för någonting. Se istället upp till mig, för jag har makt att förvandla liv. Kom nu till mig. Jag vill ge dig den frihet och den vila som du längtar efter, säger Herren. Alltså äkta tro för in Jesus seger i ditt liv. Den sträcker sig alltid till din nästa för att bygga upp. Och det är han i oss som bygger upp församlingen, inte människor. I Efesierbrevet 4:15 ser ni nu att kärlek är kanske något som vi inte i första hand tänker på ska vara så här som jag nu säger. Kärlek har ju med läran att göra. Det har med lydnad att göra. Och det har framförallt med Jesus i oss att göra då. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. I Efesierbrevet 4:15 läser jag från då. Och vers 16. Från honom i oss får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt eftersom den kraft är utmätt åt varje särskild del. Det här är ju intressant, va? Så alla är vi alltså delar, bitar i Kristi kropp. Och alla har fått en kraft uppmätt som han ska ha, som strömmar genom oss för att bygga upp andra. Då fattar vi hur viktigt det är med kärlek. Han ägnar ju ett helt kapitel åt det här i Korinthierbrevet, åt kärlek. Vi kan ha massor av nådegåvor, men har vi inte kärlek så bygger det ju inte upp. Det för inte bitar ihop och fogar samman, men det gör kärleken. När vi älskar varandra och har läran, anden, kärleken och tron, då kommer vi samman och då byggs kroppen upp. Så att invändigt i oss manifesterar sig Jesus allt starkare när vi möter olika prövningar och lidanden, säger Bibeln. Och Paulus, han beskriver ju det här på många ställen då. Romarbrevet 8:28-38, Andra Korinthierbrevet 1:6, Andra Korinthierbrevet 12:7-10. Vi tog nyss upp att det äkta vetet i liknelsen i Matteus 13 är äkta tro och äkta kärlek. I ändens tid kommer alltså djävulen att försöka kopiera detta. Det är vi helt klart för, va? Han kommer att kopiera det här. Så det kommer att se ut som en äkta kristendom, fast det inte är det. Men vem har urskiljning att se det? Det där är frågan. Så vi inte dras med. Vi ser alltså en kopia på tron. Och du ser en kopia på kärleken, va? Men det finns en sak till han måste kopiera, och det är hur församlingen byggs upp. Om den naturliga församlingsutvecklingen är att alla måste prövas för att vår styrka ska dö ner, så att Jesus genom var och en av oss kan bygga upp sin kropp, vad tror vi då att Satan är ute efter? Jo, att komma med läror och metoder som gör att vi blir starka i oss själva, är klart. För blir vi starka i oss själva behöver vi inte längre honom som bygger, va? Det är därför Paulus säger att i Andra Korinthierbrevet 12:7-10 är det en jätteviktig vers. För där pratar Paulus om en svaghet som måste komma över honom för att Kristi kraft ska kunna öka. Och var det här som varje del... Och det är utmätt en kraft för att vi ska kunna bygga upp. Här skriver han att svagheten kommer över honom. För att Kristi kraft ska kunna vila över honom. Ja, för att han ska kunna vara med och bygga församling helt enkelt. Och gäller det här honom så måste det ju gälla varenda en av oss. Jag tycker, om jag nu får prata för mig själv, så tycker jag att det är något konstigt på gång. För jag börjar uppleva att prövningar är på gång. På olika sätt. Jag känner mig väldigt svag ibland. Är det någon mer som gör det? Prisa Gud då. Känner ingen fördömelse, utan det är precis som Bibeln säger att det ska vara. Varje gång jag ska ha möte här i Parousia så har jag, tycker jag att jag har ett smack att säga. Det är sant. Och så sjunker jag bara ner. Gud, jag vet inte hur det ska gå till. Jag har inget att säga, jag har alltid stendött. Ja. Och då vänder jag mig till honom och så, med en suck ibland. Gud, du vet att vi ska möte och jag har inget att säga. Nej, jag väntade precis att du skulle komma till mig. För nu håller jag på och gör dig beroende av mig, förstår du? Det är därför du känner dig så svag. Så nu vet du det, vad det handlar om. När du känner dig så svag. Jo, man blir ju beroende, va? Av Gud. Och hittills har han aldrig svikit en enda gång. I sista sekunden så kommer det alltid något att säga. Gode Gud, det gick igenom den här gången också. Ja, det är så. Ja, när jag är svag är jag stark, säger Paulus. Det är alltså, och jag säger varenda gång, Gud, det är ju din nåd. Det går inte att tjäna dig utan din nåd. Nej, det gör det. För att det ska vara nåd är det vi drabbas av det. Ja, för ett tag sedan så berättade jag om drömmen med de här böckerna. Hur fienden tog sig in i församlingen och hur han rövade bort andliga skatter. Det förstår ni att han byter ut. Så att han vill ju stjäla någonting för oss. Han vill ju stjäla kraft. Och då står det ju så här, va? Kom ihåg nu det här jag sa om kraft och bygga. Nåd, svaghet för kraft för att bygga. Då står det så här, nu börjar vi fatta. Till sist i Efesierbrevet 6. Bli allt starkare i Herren. Ja, han i oss. Han ska bli allt starkare i oss så vi kan bygga, va? I hans väldiga kraft. I oss för att bygga upp. Ta på er hela Guds vapenutrustning så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vad vill han göra då? Jo, han vill få oss att gå över i vår kraft. Eller? Vad ska vi alltså bli starkare i Herren för? Jo, så att han kan bygga. Djävulens listiga angrepp, vad är de till för? Så att vi ska börja bygga. Ja. Ni strider ju inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshäskar i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna, som kommer för att bryta ner och ersätta Guds verk med mänsklig visdom. Det är det han är ute efter. Och då har jag skrivit så här. Och tänk efter nu. Det här har jag grunnat på om jag vågar skriva och säga. Men den ultimata förförelsen vore väl då att fienden skulle lyckas få oss att tro att vi bygger församling fast vi egentligen andligt sett bryter ner den istället. Jag tar det en gång till. Den ultimata förförelsen från fienden vore ju om man kunde lyckas få oss att tro att vi bygger församling fast vi egentligen andligt sett bryter ner den istället. Jo, då behöver vi en liten biblisk vers för att grundlägga det här, om det här påståendet är sant. Och det är det. Var det inte det som hände i Galatien? För där står det ju att ni som började i anden har nu gått över till köttet. Ja, anden är ju kärlek, va? Och tro. Man började bygga med Kristus genom dem. Men sen, hur slutade? Jo, det slutade ju med att köttet tog över. Mänsklig visning tog över. Man började bygga församling alltså med mänskliga medel, med världens medel. Nu ska ni få se. Kommer ni ihåg vad jag sa med lidande och kraft förut? Vi behöver lidande för att få den svaghet vi behöver så att vi kan bygga upp andra. Okej, ni ska få ett bibelord här också då. In i Galatierna igen. Är ni så dåraktiga? Galatierbrevet 3:3. Ni som började i anden vill ni nu sluta i köttet. Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Vad menar han med lidandet? Ja, vad skulle lidandet göra? Det skulle hålla oss svaga i Kristus, va? Så att han i oss skulle bygga församling. Är ni med? Ja. Han är ganska listig, var vår motståndare. Det är inget man listar ut genom att läsa böcker eller något. Nej, det är en andlig undervisning av den heliga ande. Och det är också av nåd. Det är bara nåd. Och vad är det som ska ske i slutet av denna tidsålder? Jo, det står att vi kommer att i församlingen, den synliga församlingen, kommer att tappa kraften. Och om vi tappar kraften är det ju inte Herren då som bygger, va? För tappar vi kraften att bygga upp andra i tro, då finns det ju bara ett annat alternativ. Och det är att försöka bygga själva, va? Med mänsklig visdom. Och det leder alltid till likformighet. När Elvor och jag har rest i olika församlingar och anden har talat vad det är som händer i den församlingen, så handlar det väldigt mycket om förakt och likformighet. Och det är världens kännetecken. Petrus skriver några brev här då. Ja, vi kan ju ta det här vad jag har skrivit här då. Hur många är vi här idag? Vi är inte så där flera tusen precis. Ja, det är tillräckligt. Två eller tre står det ju. Men utåt sett så tror många det är andligt. Om vi kan ha 10 överfulla möten i veckan, så skulle det ju i kristna tidningar idag beskrivas som en otrolig grej. Det skulle ju vara liksom skriverier hej vilt om denna väckelse. Men det är inte alls säkert i Jesu ögon att det är något andligt som sker överhuvudtaget. Det förstår vi snart. Det är ju inte säkert att Herren bygger. Det kan vara människor som bygger också. En vallfartssång av Salomo, psalm 127. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Ja, det är ingen idé. Första Petrusbrevet 1:6. Gläd er därför om ni för en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Måste. Äktheten i er tro, som är långt värdefullare än guld som är förgänglig fast den håller förrådet i eld. Den tron ska visa sig till lov, pris och ära när Jesus uppenbarar sig. Ja, det blir ju som ett hus, va? Är ni med? Det blir ju som ett hus som drabbas av en massa saker men fortfarande står. Den tron håller. Ja. Och då står det att honom älskar ni utan att ha sett honom. Det är ganska mycket tro. För tro är ju att inte se, men att uppleva här inne. Det är det som jag tror. Och ännu mer, jubla över honom och lyda honom utan att se honom då. Det har ju mycket med kung att göra. Då vi nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Frälsning har alltid med befrielse att göra. Då ska vi komma fram till den där punkten, vad som händer i församlingen innan Jesus kommer. Blir det mer kraft eller mindre kraft? Vad tror ni? Mindre kraft. Och blir det mindre kraft, så har vi nyss undervisat om, ja, då blir det mindre byggande av Jesus och mer byggande av människor. Det är mycket populärt idag att det kommer byggherrar och liksom ska organisera om en hel församling, och så har man papper och penna och så ritar man upp tårtbitar och så springer man runt som en skollad råtta och bygger grupper och tjatar på folk att de måste vara med och så vidare. Det är mänsklig visdom. Ja, det är mycket populärt idag. Det blir ju rena slaveriet att vara med i en sån här grupper, det kan jag ta dem för. Men det ska du veta, i de sista dagarna ska svåra tider komma, grekiska. uttappning av kraft som ur ett batteri. Uttappning av kraft som ett batteri. Ett bilbatteri när det är 30 grader kallt ute har ju en viss förmåga att tappa kraft. Det ska du veta. Han talar om kristna. Kraften ska försvinna. Människorna kommer då att älska sig själva. Egoist. Penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Ja, jag tog ju upp det förra gången, va? Jag tror det är andligt det här. Föräldrar andligt, det är ju de som ger läran åt sina barn. Idag har du en generationssplittring. Ungdomarna går dit och de äldre, de utkastade där. Det där Malaki pratar om ska hända innan Jesus kommer. Då ska du se en stor splittring mellan generationerna. Det ser du här. Och inte nog med det. Vi fortsätter då, får du se. Kärlekslösa. Man bygger inte då. Utan man bygger själv. Oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade. Så kommer det fientliga mot det goda. Grundtexten står det goda. Fientliga mot det goda, står det. Ja. De kommer att ha ett yttre sken av gudsfruktan, men förnekar dess kraft och vad kraften till för. Att bygga, va? Eller hur? Kraften var ju till för att bygga, men de ska förneka den kraften. Om du slår upp Eswards grekiska kommentarer och trycker på knapp så du får förklaringen, så står det. De ska hålla på med yttre strukturer utan inre liv. Cellgrupper och byggande. Eller? Ja. Cellgrupper och byggande ska vara mer betydelse än det andliga livet invändigt i ändens tid. Titta ut över församlingarna idag. Och ställ dig frågan. Stämmer det här som jag nyss har talat upp? Ser vi en splittring mellan ungdomar och äldre? Ser vi cellgrupper över hela jorden? Är det viktigare än det inre andliga livet? Jag måste svara ja på den frågan. Håller ni med? Nickar, va? Ja, precis så här ska säger Bibeln, att ändetidens församling kommer att bli. Men det finns ju en brud, det är klart. En kvarleva som kommer att vända om till Herren. Här ser vi då. Kraften töms ut som ett batteri. Vad har man gått på då? Djävulens listiga anslag och läror, va? Bli allt starkare i Herren och i hans väldiga makt så ni kan stå emot han som vill ersätta den, sno det andliga livet för det och ersätta det av sin lögn. Kunskapens träd. Djävulens listiga anslag och läror. Som gör dig stark. Istället för det som ska dö. Har ni inte märkt att de här lärarna gör det? Det som ska dö i våra liv upphöjer han. Mänsklig visdom. Här ser du, eftersom de ska hata de goda. Vad skriver Paulus som ska ske i, eller som köttet och anden gör? De är i fiendeskap, va? Köttet är i fiendeskap till anden, Romarbrevet. Det är köttförsamling. Köttet hatar anden, eller de goda. En utvändig form eller struktur, ja, istället för att bygga. Om inte Kristus bygger, vad finns det för alternativ? Ja, det är bara att starta. Ja, och sen till sist då. Om du slår upp Matteus 7 så ser du ju det här. Den här smala vägen. Och vad slutar det med? Den som hör dessa mina ord, han är vis. Han bygger sitt hus på klippan. Sen kommer ändå tidens alla stora problem då, antar jag det, en bild på. Men huset stod kvar. Och det sa ju Jesus. Sa han inte det till Petrus? Jag ska ge dig nycklarna. Nycklarna är ju urskiljning. Det som är rätt och det som är fel. Så att man inte går på djävulens listiga anslag. Det är ju att få urskiljning. När djävulen kommer med sina lögner så ska du kunna se. Är det här sant eller är det här falskt? Du måste förkasta det som är falskt. Han har lovat att nåd att utrusta sin församling med sådana tjänster och sådana nådegåvor så att det här ska vara möjligt. Om vi kommer till honom och låter han byggas upp i oss, då kommer han att bygga upp andra. Pris ske Gud. Halleluja. Nu ska vi prisa honom här och tacka honom för att han är så god. Han är så god.